du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Att bara sjunga ut det här, att bara säga yes Lord, ja Herre, att vi kan byta ut allt det där eländet och byta upp oss till allt det där goda som Gud har gett oss. Det kan vara så att vi är så nedslagna, så modlösa, så sorgsna eller gått igenom så tuffa prövningar, kanske möter mycket motstånd, så kan vi genom den heliga andes kraft och tack vare det som Jesus har gjort för oss byta ut det. Genom att bara prisa Gud och tacka honom för det han har gjort. Genom att förnyas i våra sinnen. En som verkligen gick igenom en riktig krasch, det var Petrus. Han tror jag bara ville försvinna från jordens yta. När han har varit så framgångsrik, tyckte han. Så kaxig och verkligen tänkte, om alla andra förnekar dig Jesus, inte jag. Så trodde han verkligen att nu var det bara liksom raka gatan. Nu var det bara rätt fram och så skulle Jesus ta över kungariket. Det var lite saker som han inte förstod som skulle hända däremellan. Men till dess i alla fall så skulle han bara liksom känna wow. Men så blev det sån krasch och sånt fall. Och det tänker jag tala om här utifrån Johannes evangelium. Också om ett fruktansvärt förräderi genom en kyss. Någonting som denna världens barn också talar om än idag. Att förråda någon som Judas med en kyss. Sånt fruktansvärt svek som Jesus fick uppleva. Hur han blir fängslad på ett sånt förnedrande sätt. Men hur fantastiskt ödmjuk Herren är när han blir förrådd och fängslad. Och hur fantastiskt han bemöter Petrus trots att Petrus förnekade Herren. Johannes evangelium. Vi fortsätter att läsa ur det och predika ur det. Och så är vi på kapitel 18 och vers 1. Följ gärna med om du har en bibel. Och är det så att du bara vet att det finns någon annan som behöver höra en riktigt, riktigt god förkunnelse nu som uppmuntrar den som bara känner att man har tappat allt eller som kanske är lite för kaxig och behöver förstå att bli lite ödmjuk, så kan du bara dela vidare det här budskapet just nu. När Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över bäcken Kidron. Där låg en trädgård dit han och hans lärjungar gick. Den här trädgården, det var ju Getsemane. Och där hände ju fantastiska saker. Det var en plats som Jesus tyckte så mycket om. Han drog sig undan och var där. Men nu skulle det hända någonting som var fruktansvärt tufft för Jesus i den här trädgården. Det som redan har hänt är att han har kämpat den här kampen där. Och förstått att han måste bära hela världens synd. All förbannelse, all smälek, all sjukdom, all ångest i sin egen kropp. Och man förstår att Jesu ångest var så stark så att han svettades blod. Att det var en sån tuff period för honom, men han gjorde det för vår skull. Men vad hände med de andra lärjungarna? De närmaste lärjungarna han har tagit med sig dit trodde förmodligen att han skulle få stöttning i bön. Men de somnade. Även Petrus somnade. Men Jesus, han säger till dem där i trädgården här innan att ni vaka och be så att ni inte utsätts för prövning eller frestelse. För köttet, det är svagt. Men anden är stark. Och det är så här att om Jesus bara hade fått in det här i lärjungarnas hjärtan och sinnen så hade de varit med och bett och stått emot frestelser och lärt sig att kämpa. Men de bara ger efter för trycket, andliga trycket, som många gånger gör oss väldigt sömnaktiga. Och så kan vi inte hålla oss vakna. Vi kan inte stötta Herren, vi kan inte stötta honom när han som mest behöver det. Och vi är inte förberedda som lärjungar om vi inte tar den här stunden i bön. Men om vi tar den här stunden i bön, säger ju Herren här, då kan vi stå emot frestelser och vi kan komma igenom i prövningar. Så vi behöver bara bestämma oss för det här. I den här situationen, när det här har hänt, så står det så här, vers 2. Men Judas, han som skulle förråda honom, kände också till det stället. Ja, han kände till Getsemane. Eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig den romerska vakten och ett antal överste prästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Alltså, det står tidigare, eller i parallellställena, för jag kommer också att citera från Lukas 22, ifrån Markus 14, ifrån Matteus 26. Jag hinner inte läsa alla de här ställena, men i ett av de här sammanhangen så står det att Satan for in i Judas. Och han gick direkt för att planera hur han skulle kunna förråda Jesus. Det står också att han fick pengar för det här. 30 silverpenningar. Alltså inte mer pengar än man kunde köpa en slav för. Och senare så blev de här pengarna blodspengar, för att när de kom tillbaka, för Judas, han ångrade sig och ville inte behålla dem. Han vände inte om till Gud, men han ångrade det här. Och så står det att man köpte en åker för de här pengarna. Så något värde hade det. En del tror att det kan vara varit värt 40 000, en annan 80 000 eller 120 000. Man vet inte riktigt. Men det var ju ändå kanske inte mer än att man kan köpa en halv snygg bil, om det skulle varit i dagens värde. Han säljer Jesus, förråder Jesus. Och så står det så här, hur Herren bemötte det hela. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och sa till dem: vem söker ni? Det svarade: Jesus från Nasaret. Han sa till dem: jag är. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus sa till dem: jag är, vek de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem: vem söker ni? Det sa: Jesus från Nasaret. Jesus svarade: jag sa er att det är jag. Om det alltså är mig ni söker, så låt dessa gå. Alltså, det är så fantastiskt. När Jesus hör att de söker efter honom, han vet att han kommer att bli förrådd. Han vet hela situationen. Kanske inte att det skulle bli så där våldsamt, speciellt och falskt att Judas liksom kysser honom. Det var ju liksom ingen kyss på munnen, utan det var en sån här hälsningskyss, förmodligen sån här på sidan. Man gjorde en sån här hälsning, så var en väldigt varm, kärvänlig hälsning som man gjorde liksom med sådana som man verkligen tyckte om. Här gör Judas det när han förråder Jesus som ett tecken. Den som jag hälsar på och kysser, den är det som ni ska fängsla. Men hur gör Jesus? Han bara träder fram när man frågar efter: var är Jesus från Nasaret? Så säger han: det är jag. Eller ännu riktigare: jag är. Och när han säger det, så är det som att han säger Herrens namn. Jahve, jag är. Och alla faller till marken. Och det var inte bara 3, 4, 5, 7 personer. En sån här armé, en sån här kohort, kunde innehålla 600 man. Och så förstår att liksom, det är liksom ett hav av människor som bara ligger utslagna. Så starka var Herrens ord. Så manifesterade sig Guds kraft när de skulle fängsla honom. Och ändå så fortsätter de. Tänk att man kan bli så förblindad. Uppleva Guds kraft så starkt. När Guds son själv säger: jag är. Man faller till marken. Alla andra också. Och man liksom ödmjukar sig inte, utan man bara fortsätter och ska fängsla Jesus. Och då säger Jesus så här: om det alltså är mig ni söker, så låt dessa gå. Det ord som han hade talat skulle nämligen gå i uppfyllelse. Av dem som du har gett mig har jag inte förlorat någon enda. Det Jesus tänker på, det är att alla lärjungarna, de ska inte förgås. De ska inte fängslas. De ska inte plågas. De ska bara räddas. Så han vädjar för sina lärjungar: låt dem gå, men ta mig. Därför så gör den gode herden. När vargen kommer, då offrar han sig själv. När motstånd kommer, så ger han sitt eget liv. Det är det som han har sagt och talat profetiskt om i Johannes evangelium kapitel 10. Men den lejde herden, som inte älskar fåren, flyr när vargen kommer. Men den sanne herden, Jesus Kristus, han ger sig till fåren. Han ger sitt liv för fåren. Och det uppfylls en profetia att hela jorden skulle skingras. Men Herren, han bara lät dem gå. Nu är det säkert inte så uppmuntrande att se liksom den ena lärjungen efter den andra bara liksom sticka därifrån. Liksom. Han hade ju sagt det, men det bara försvann allihop. Även Johannes försvann. Och i ett sammanhang så står det att han Markus, som har skrivit till Markus evangelium, han var en ung man, han sprang därifrån naken. Han sprang därifrån, han var bara klädd i ett skynke och skynket hamnade i någonting, så han liksom fick springa där bort med rumpan bar. Alltså det var så förnedrande när de här lärjungarna bara sticker ifrån Jesus och lämnar honom allihop. Men vad gör Jesus? Vad säger Jesus? Och vad hände med Simon Petrus förresten? Han är ju ändå med, han är ju en bifigur, men inte vilken bifigur som helst, men i jämförelse med Jesus är ju alla bifigurer. Han är ju en huvudperson i ett speciellt drama. Därför Herren hade ju sagt att de liksom skulle ta med sig lite olika saker, bland annat svärd. Och Petrus tänker, ja, det här svärdet, det ska jag ju använda nu då. Så han tänker så här står det. Simon Petrus, som hade ett svärd, drog det och högg till överste prästens tjänare. Och högg så av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jag tänker liksom, wow. Jag tänker liksom, tänk om han hade träffat huvudet. Nu träffar han liksom örat. Och jag tycker det är ju makabert. Jesus har ju sagt till alla lärjungarna, det kommer förföljelse. De kommer att hata er. Men ni ska få hjälp av den helige ande. Ni ska älska varandra. Jesus har sagt att man till och med skulle älska sina fiender. Jesus har inte talat om att han skulle göra våld tillbaka. Det var ju liksom inte längre öga för öga, tand för tand. Nu skulle man älska sina fiender. Men Petrus, han har ingen koll på sig själv. Hur är det med Petrus egentligen? Det är lite synd om honom, kan man tänka. Först så pratar han när han ska vara tyst. Istället liksom för att vara ödmjuk och säga, ja herre, jag kanske också förnekar, men jag skulle verkligen bara vilja. Han säger inte så, om alla andra förnekar dig. Han kan inte hålla mun när han ska vara tyst. I trädgården, i Getsemane, så ska han vaka och be tillsammans med Jesus och bli stark. Han somnar. Alltså han hade ingen bra dag, det var inte det bästa dygnet i hans liv. Det var liksom inte bara bär här dig, utan det var katastrof. Och nu så har han svärdet och så högger han av ett öra. Och han förstod nog att konsekvensen av det här är att jag blir också korsfäst och dödad. Han försökte ju ändå stå upp för Jesus. Bättre än han som sprang iväg naken och de andra som bara försvann. Här var i alla fall någon som försökte, tycker någon, lite macho. Men det var fel väg. Och Herren, han gör något fantastiskt fint, står i ett parallell evangelium. Att han rör vid Malkus, alltså den här vakten eller soldaten. Han rör vid hans öra och så bara växer ut ett nytt öra. Alltså det sista undret Jesus gör innan korsfästelsen är att han helar fienden, soldaten som liksom försöker fängsla honom. Den tar han och visar, demonstrera evangeliet, älska era fiender. Och så kommer han där med sin hand. Jag tänker, kunde inte åtminstone den här Malkus har bara sagt, sluta, jag vill följa den här Jesus, sluta, lägg av. Förmodligen, förhoppningsvis, så hade han det här örat som ett vittnesbörd resten av sitt liv. Och han ville kanske höra på Herrens ord med det örat. Vi vet inte. Historien förtäljer inte det här. Men man förstår vad starkt det var att Herren kommer där med sitt helande. När vi som lärjungar högger av någons öra. Förlåt bilden. Vi som lärjungar får någon liksom att tappa örat för evangeliet eller såra någon helt enkelt. Säger någonting dumt, gör någonting dumt. Så kan Herren fixa det. Halleluja. Så det är inte kört när vi har sårat människor, när vi har skadat människor. Det är inte bra. Vi ska bekänna det. Vi ska omvända sig. Men tänk att Jesus kan hela ett sårat hjärta.
Han kan hela de människorna som vi har sårat som lärjungar. Så bli inte så förfasad över allt ont, dåligt som kristna gjort i alla tider. Därför att vi har en Herre som heter Jesus Kristus som kan hela och bota hjärtan. Så att man återigen, för det handlar om att få förtroende för Gud. Sen kan vi människor vara i vägen, men att få förtroende för Guds son så kan den helige ande vara där. Jag tycker det var väldigt uppmuntrande. Halleluja. Underbart. Vad hände sen då? Jesus sa till Petrus, stick ditt svärd i skidan. Alltså det var liksom den här fodralet. Skulle jag inte dricka den kalk som fadern har gett mig? Återigen får Jesus säga till Petrus, jag ska gå den här vägen. Jag ska lida. Jag ska betala priset. Det ska inte liksom någon hindra med våld. Jag har blivit utvald för det här uppdraget. Jag ska fullborda det här uppdraget. Oj. Soldaterna med sina befälhavare och judarna tjänare grep nu Jesus och band honom. Det förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överste präst i året. Det var Kaifas som hade gett judarna det rådet att det var bäst att en man dog i folkets ställe. Alltså det är väldigt märkligt. Kaifas säger det är bättre att en man dör för hela folket än att hela folket förgås. På något sätt så profeterar han, fast han inte har något gott hjärta. Så talar han profetiskt, för det var ju det Jesus gjorde. Han dog för hela folket så att ingen skulle gå förlorad, utan alla som tror på honom skulle bli frälsta och räddade. Men så tänkte ju inte Kaifas. Han bara talar ut någonting. Det är bättre att vi blir av med Jesus, att han dör för han förleder folket. Han tänkte fel, men talar ändå rätt. Så härligt kan det vara ibland. Vad händer nu med Petrus? Har han ändrat sig? Vers 15. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och kom med Jesus in på överste prästens gård. Vers 16. Men Petrus stod utanför vid porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med överste prästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och förde in Petrus. Tjänsteflickan sa till Petrus, är inte också du en av den där mannens lärjungar? Han svarade, nej, det är jag inte. Eftersom det var kallt hade en tjänare och vakterna gjort upp en koleld där det stod och värmde sig. Även Petrus stod och värmde sig tillsammans med dem. Vers 19. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och om hans lära. Jesus svarade honom, jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt. När Jesus sa detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sa, ska du svara överste prästen på det sättet? Jesus svarade, har jag sagt något oriktigt så bevisa det. Men har jag talat rätt, varför slår du mig då? Hannas skickade honom sedan bönden till överste prästen Kaifas. Vilken värdighet av Jesus. Han bara står där och strålar ut Herrens auktoritet och renhet. De börjar förhöra honom som han var en brottsling, slår honom, förnedrar honom. Som han liksom var en person som han bara, någon som katten hade kastat in, skulle ha sagt. Någon som bara hade kommit in av misstag, någon som var en utböling, någon som var en förbrytare. Men Herren, han var och är Guds son. Han gjorde det här för vår hans skull. Han lät sig fångas. Han lät sig fängslas. Han lät sig lida därför att han älskar oss. Det var inte de här banden som liksom knöt ihop hans händer egentligen. Det var liksom hans kärlek till oss som bara knöt ihop honom och gjorde så att han kunde befria oss. Halleluja! Jag blir så fascinerad av att Jesus bara kan ha en sån höghet, en sån excellens i den här förnedrande situationen. Han är ju Guds son. Han är ju Gud. Kom igen. Det är fantastiskt. Vad gör Petrus under tiden? Ja, vad gör Petrus under tiden? Simon Petrus stod där och värmde sig. Han står fortfarande så. Kanske han hör. Kanske han smyglyssnar. Han är ju inne på fiendens område. Lite tufft var det ju ändå. Det var en annan lärjunge som var med också. Troligen var det Johannes. Men man vet inte, det står bara en annan lärjunge. Då säger de till Petrus, är inte du också en av hans lärjungar? Han nekade och sa, det är jag inte. En av överste prästens tjänare, en släkting till den som Petrus hade huggit örat av, sa, nu blir det verkligen oj, skarpt läge. Nu är det ett vittne. Han som hade sett Petrus, han som hade sett honom hugga av örat, en släkting till Malkus, bara tar till orda och säger så här, såg jag inte själv att du var med honom i trädgården? Kukuliku! Precis då så gal tuppen, och Petrus nekade ännu en gång och strax gol en tupp. Alltså han skulle enligt profetian, innan tuppen hade gal två gånger, så skulle han ha förnekat Jesus tre gånger. Alltså förstår ni vilken fruktansvärd dag Petrus hade? Det står i ett annat evangelium att han gick därifrån och så grät han bittert. Jag vet inte hur din dag har varit. Jag vet inte om du någon gång har misslyckats. Men jag vet att när jag som tonåring fick en fråga i en flipperhall. Jag hade gått i söndagsskola, hade en tro på Gud. Kände inte till hur det var att vara kristen. Men jag hade bestämt mig för i mitt hjärta att jag inte skulle förneka Gud. Och så säger man i den här flipperhallen, man pratar lite förnedrande om Gud. Och säger, men du eller? För du, eller tror du också på Gud? Eller är du sån där troende? Nej, säger jag då. Och liksom den här, man kände som en liten pojk att man inte kunde stå upp för Gud. Så fort det blev ett litet pressat läge. Vad skulle de göra med mig? Säga något ont ord. Men lite äldre, när någon under en fest, lite äldre i tonåren, någon bara kommer på Christian, säger någon, alltså jag var inte frälst, och Christian, ditt namn betyder ju kristen, och så började han håna mig, och då hade jag bestämt mig för, fast jag inte var frälst, fast jag inte var troende, så sa han, jag är stolt över mitt namns betydelse. Det kändes lite bra. Men när det kommer det här skarpa läget, när man är alldeles nyfrälst, och så kommer en av de här kompisarna som verkligen skulle ta fördel av att liksom chikanera mig eller håna mig och säga någonting, kommer emot mig, fejsa mig, jag är nyfrälst. Och jag bara tänker, hur ska jag komma undan nu? Men när han kommer så tänker jag, ska bekänna direkt att jag blivit frälst. Så när han frågar mig, tittar ner på mig 20 cm längre än mig, kollar ner så, hur är läget med dig nu då Christian? Och så bara säger jag, sedan jag blev frälst så går jag mycket till kyrkan, sa jag. Det var det bästa jag kunde komma med. Och jag bara kände den heliga andes kraft inom mig. Wow! Det här ska vara min melodi. Jag ska inte förneka. Jag ska bekänna Jesus. Även om det är obekvämt. Det kanske framför allt när det är obekvämt. Det kan ju också vara en bibelsanning. Någonting som står i Bibeln. Någon som du vet är Herrens ord. Men du bara, jag ska stå för det. Jag ska inte förneka Herrens ord. Eller det kan vara en frestelse. När du bara känner i ditt sinne. Skulle Gud ha sagt, skulle det stämma med Guds ord? Jag bara bestämmer mig för att det är sant. Petrus, han som hade slagit någon, nästan dödat någon med sitt svärd. Han skulle bli den som kunde använda andens svärd, Guds ord, på bästa möjliga sätt. Han var den som var så fri ifrån det här misslyckandet att på pingstdagen så predikade han, och han till och med talade till dem som lyssnade och säger, ni har förnekat Herren, ni har förnekat Guds son. Så frimodig blev han att han liksom förstod att han kunde tala å Herrens vägnar, därför att den heliga ande hade kommit in i honom. Woo! När vi läser hela Johannes evangelium från början till slut så märker vi det är en fantastisk story. Men det är så mycket om den heliga ande. Så när vi läser den här berättelsen och förstår att Petrus senare blir så fylld av den heliga ande att han liksom går från att vara en som somnar på bönemötena, en som pratar när han ska vara tyst, en som förnekar när han ska bekänna, blir en som frimodigast predikar om Jesus Kristus, så att människorna som lyssnade fick stygn i sina hjärtan. Hur kunde de få det? Genom att han talade så kom den helige ande och överbevisade dem som lyssnade om vad som var synd, om vad som var dom, om vad som var rättfärdighet. Sån vill jag bli. Jag har misslyckats många gånger, gjort så mycket fel, så mycket som jag skulle skämmas så mycket för, och det blev uppenbarat. Men tack vare Jesus så kan jag byta ut den där sorgen, byta ut den där, hör här nu, skammen mot syndernas förlåtelse i hans namn, mot fullständig upprättelse genom Jesus Kristus. För Jesus, han var där och bar mina synder. Han bestämde sig för det i Getsemane. Han gjorde det på korset. Han uppstod ifrån de döda, för döden kunde inte behålla livets herre. Och genom det så kan vi få en upprättelse och en rättfärdighet från Gud. Halleluja. Var det här bra? Tänker du, men Judas då? Han ångrar sig också. Det finns en sorg. Andra Korinthierbrevet kapitel 7, vers 10. Det finns en sorg som är denna världens sorg. Jag ska sluta med det här nu. För jag tror att det är viktigt att belysa. Det står så här om den sorgen som är rätt och den sorgen som är fel. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Eller världens sätt att sörja leder till död. Judas, han sörjer som människors barn, människobarn gör idag många gånger. Man bara sörjer för att det gick fel. Sörjer för att man förlorade någonting. Sörjer för att det inte blev som man tänkt. Men den sorgen är en sorg som inte leder till en omvändelse. För man bara ångrar någonting för att det blev fel. Men den sorgen som leder till en omvändelse, det är när man bekänner och säger, jag gjorde fel. Jag vill göra rätt. Jag har gjort ont. Jag vill göra gott. Jag har syndat. Jag behöver syndernas förlåtelse. Jag är en fånge. Jag behöver bli fri. Den sorgen, den leder till en omvändelse. När vi säger, Gud, jag klarar mig inte själv. Gud, jag behöver din förlåtelse. Gud, jag behöver din hjälp att ändra på mig. Jag vill vända om av hela mitt hjärta. Den sorgen leder till en omvändelse som ger frälsning genom Jesus Kristus. Så det är inte farligt att misslyckas, att falla, att sörja. Och du sörjer som Petrus, så blir du omvänd. Och så underbart. Jesus hade profeterat att när Petrus omvände sig, när Petrus omvände sig, så skulle han göra någonting. Han skulle styrka sina bröder. Han skulle bli till en välsignelse för de andra lärjungarna. Och han blev en ledare för dem trots allt. Tänk att Gud kan upprätta någon så mycket. Man kan falla så djupt, men man kan bli så upprättad, så högt, att man kan styrka andra. Halleluja. Amen. Där säger jag amen. Hoppas att du har fått ut någonting av det här. Sångare och musiker kommer fram. Jag ska be tillsammans. Och du ska också få vara med. Bestämma dig, besluta dig i ditt hjärta. Att byta ut det där som inte är rätt. Byta in det där som är ifrån Gud. Byta ut misslyckandet mot en seger i Kristus Jesus. Byt ut sorgen, synden, mot glädjen, mot befrielsen, mot ett liv tillsammans med Gud. Hur ska jag klara av det? Genom att du släpper in Jesus Kristus och gör honom till Herre på nytt i ditt liv. Så fick Petrus göra. Så kan du också få den heliga ande, hjälparen, coachen, advokaten, förespråkaren, han som är din rådgivare, som hjälper dig här inne. Så be med mig, säg Fader Gud i Jesu namn. Jag säger de där orden där du sitter eller står. Bara säg de där var du än är någonstans. Så kan du inte göra så att folk, om du inte vill att folk ska höra dig, säg dem så mycket i ditt hjärta just nu. Bara säg Fader i Jesu namn. Jag vänder mig till dig. Jag kommer precis som jag är. Med misslyckande, med seger, med framgång, med motgång, med allting. Och jag kommer till dig nu i Jesu namn. Och tackar dig för syndernas förlåtelse och för en upprättelse, för ett nytt liv tillsammans med dig Jesus. Genom den heliga ande. Så ta nu emot det här budskapet i tro och så ska vi få prisa Gud tillsammans. Bosse, Maria, Elina och hela teamet förstås. Varsågoda. Tack Gud.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!